Klassiken. Katarina Wikars om romanen Malte Laurids Brigges anteckningar av Rainer Maria Rilke.
Det sista ansiktet höll i 8 dagar.
Hela livet har jag gått runt och citerat Rilke ur hans enda roman Malte Laurids Brigges anteckningar som jag läst i mitt i 20-åren. Jag skrev av de stycken jag älskade allra mest på en rasslig röd reseskrivmaskin och lärde att det inte räcker att ha känslor. De har man tidigt nog. Det gäller att skaffa sig erfarenheter också. Sen kan man kanske skriva 10 rader som är bra.
För en dikts skull måste man se många städer, många människor och många saker. Man måste förstå djuren. Man måste veta hur fåglarna flyger och känna till vilka gester de små blommorna gör när de öppnar sig på morgonen. Man måste kunna tänka tillbaka på vägar i okända trakter, på oväntade möten och på avsked som man länge förutsett. På barndomsdagar som ännu känns gåtfulla, på föräldrar som man måste såra när de ville glädja med något och man inte förstod. Det var en glädje för någon annan. På barnsjukdomar som börjar så egendomligt med så många djupgående och svåra förvandlingar. På dagar i tysta, diskreta rum och på morgnar vid havet. På havet självt. På haven. På resnätter då man susat fram högt där uppe i sällskap med alla stjärnorna.
Malte Laurids Brigges anteckningar är en tunn roman utan egentlig handling som kom ut 1910. Den 28-åriga Malte driver runt i Paris för att öva upp sin iakttagelseförmåga, lära sig att se. Han har ingen och ingenting och reser runt i världen med en resväska och en boklår utan att egentligen vara nyfiken.
Vad är det för ett liv utan hem, utan ärvda saker, utan hundar?
Ingen författare flängde runt lika mycket som Rilke. Han bodde bara korta stunder i varje stad, ofta understödd av rika kvinnor på vars slott han fick bo gratis. Han läste sina sonetter för om kvällarna intill de fladdrande stearinljuslågorna. Rilke föddes i Prag 1875. Som René Maria, döpt efter en död syster vars plats han skulle fylla. Han hade spetsklänning och flätat hår och lekte med dockor. Sen tog faderns mer hårdhudade uppfostran vid. Efter 6 år på den förhatliga militärakademin debuterade han i sena tonåren som poet. Innan han dog i Schweiz i leukemi vid 51 hade han blivit diktarstjärna med Duino-elegierna som han slutligen efter decennier av rastlöst resande lyckades avsluta och så sonetterna till Orfeus.
Där stig en baum, o reine Übersteigung, o Orpheus singt, o hoher Baum im Ohr, und alles schwieg, doch selbst in der Verschweigung ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor.
Något i Rilke appellerade hos den tidens mest begåvade kvinnor, en djup förtrogenhet. Han hade 20 år hennes förhållande med den legendariska psykoanalytikern Lou Andreas Salome som tog honom med till Ryssland, döpte om honom till Rainer och mot slutet av sitt liv en överhettad brevväxling med den ryska exilpoeten Marina Svetajeva som fortsatte att skriva brev till honom efter hans död.
Käraste, om du är död finns det alltså ingen död eller inget liv. Du reste i förväg för att ta emot mig väl. Beställde inte ett rum, inte ett hus utan ett helt landskap. Jag kysser dig på munnen, på pannan. Du kära på munnen förstås, som sig bör, likt de levande.
Skulptören Clara Westhoff som han var gift med och dottern hade han inte ro att stanna hos. Rilke var en usel farsa, men såg skapandet i sig som ett sorts moderskap kan man läsa. Han var också god vän med barnens förkämpe Ellen Key och i början av 1900-talet besökte han Sverige, både på slott i Skåne. Han älskade den danska författaren J.P. Jacobsens prosa. Det inspirerade honom till Malte Laurits Brigges anteckningar. För Malte växte ju upp på ett slott i Danmark. En tredjedel av boken utspelar sig i denna smått surrealistiska barndom där släktingarna flockas och döden håller hov.
På min farfar, gamle kammarherre Brigge, syntes det ännu att han bar sin död inom sig. Och vilken död. 2 månader lång och så högljudd att den hördes ända till utgårdarna.
Malte ber om en barndom och den kommer tillbaka, fortfarande lika svår. Bara sakerna är utan baktankar, goda och entydiga. Och kanske är den här ensamma barndomsskildringen det mest gripande i Malte Laurits Brigge. De smått genomskinliga kvinnorna, maman, Abelone, Ingeborg, händerna som kommer ut ur väggarna, Malte sömnlös redan i spjälsängen, överhopad av sig själv, sjukdomens eftermiddagar. Sen hittar jag vid omläsningen ett annat favoritcitat.
Vi har besparats allt det svåra och därför har kärleken glidit ner bland våra förstörelser. Så som ett stycke äkta spets ibland faller ner i en leksakslåda och först roar barnet och sen tråkar ut det. Och till slut blir liggande bland trasiga och sönderplockade saker, sämre än alla de andra. Hur skulle det vara om vi började om från början och lärde oss det kärleksarbete som alltid utförts åt oss av andra?
Först nu säger jag att Rilke talar om männen. Det är de som är dilettanterna som fördärvats av billiga njutningar. Men kanske handlar det numera ändå om oss alla. Och om ens namn blivit dåligt ska man göra sig av med det, står det. Ta ett annat så att Gud kan ropa till dig om natten.
Och göm undan det för alla.
Jag vet inte hur mycket berömmelsen tyngde Rilke personligen. Han var bra på att utnyttja sig av den. Men han verkar ha haft en djup karisma som bland annat Stefan Zweig minns i sina memoarer Världen av igår. Hans tysta sätt att tala. Det var underbart att lyssna till honom. Hur betydelsefullt det likgiltigaste ämne formades av hans ord. Poeten Erik Lindegren skriver.
Hans personlighet framstår i mycket som ett mysterium. Han var retoriker och orfiker. En stor diktare som hela sitt liv spelade rollen av en ännu större diktare. Nämligen sin idé om en diktare.
Tredje delen av Malte Laurits Brigge är den tristaste, även om de alla flyter samman. Där redovisar han allt för omständligt sin omfattande läsning. Så jag återvänder väl till de sidor som jag skrev av och aningen överspänt har citerat i snart 40 år. Fortfarande börjar mitt hjärta banka. Minns nu vad som behövs för att skriva 10 rader som är bra.
Man måste ha minnen av många kärleksnätter, ingen den andra lik. Av födande kvinnors skrik och av lätta, bleka, sovande barnsängskvinnor som sluter sig på nytt. Man måste också ha varit hos döende, måste ha suttit hos döda i ett rum med öppet fönster och hört ljuden komma stötvis. Och att ha minnen räcker inte heller. Om de är många måste man kunna glömma dem. Och man måste ha det stora tålamodet att vänta tills de återkommer.
Kanske kunde till slut allt det här bli dikt i Rilke. För de 55 sonetterna till Orfeus skrev han i rasande tempo mot slutet av sitt liv då han äntligen fått viss ro och ett eget litet slott i bergen sydost om Genèvesjön i den franskspråkiga delen av Schweiz. Här bodde han de sista åren då han inte låg på sanatorium i närheten av Montreux där han också dog i sin läkares armar den 29 december 1926.